Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och...
Och Lena Ljungdahl.
Ja.
Och... Den pigge.
Ja.
Och status?
Jo, tack. Bra.
Mm.
Bra tycker jag.
Du har precis haft en 20 minuters utläggning. Men när den är förbi, då är allting bra.
Ja, nu är... Nu ja. Jag känner glad komma som...
Ja. Bra.
Lobben sa. Ja, men själv då?
Ja, det är bra. Jag går snart på semester.
Mm. Ska det bli oskönt?
Nej. Det ska bli så jävla skönt. Och jag har en rövhatt på temat i slutet av detta avsnitt.
Mm. Tackar, tackar. Tackar. Men du, veckorna går i ett jädrans tempo.
Ett jehu. Var kommer det ordet ifrån?
Som i ett jehu.
Jehu. Jag googlar.
Googla
hur stavas det ens? Jehu. Jehu.
Jehu. Jag skulle nog gå på ett E.
Jehu. Som i Jesus? Nej.
Nej.
Fy fan. Alltså, när jag och Maria var på operan i måndags och tittade på en ballett, så kommer vi ut och sen så står ju då två ganska gråa varelser utanför och liksom ska fånga folk i steget på trappan och dela ut en broschyr.
Ja.
Det var Jehovas vittne.
Nej.
Och jag ville inte att Maria skulle så att säga gå rakt in i famn, för Maria är så jävla trevlig och älskar att slänga käft och tänka att då kommer vi aldrig härifrån. Så att jag ska varna henne så här, heads up. Och så säger jag lite för högt, men min hjärna gör en sån jävla vurpa. Så jag säger alldeles för högt: Maria, Maria, där står Janssons frestelse.
Nej.
Alltså Maria bryter ihop. Jag har aldrig sett henne skratta så mycket. Hon står i snömodet på alla fyra, rakt framför Janssons frestelse.
Nej, vad
och skrattar som bara... Nej, det var som att man bara, vad hände med hjärnan? Ja. Försökte jag säga frälselste? Eller vad försöker jag göra?
Janssons frälsare står här.
Ja, Janssons frälsare står det här. Varifrån kommer uttrycket som ett jehu? Nu ska du få höra, Anna Jinghede.
Ja.
Syftar jehu på ett äldre fortskaffningsmedel eller en typ av vind? Svar, inget dera. Det syftar på en gammeltestamentlig kung. Uttrycket som lämpligen kan uttyda som fara fram mycket snabbt går tillbaka på Bibelns skildringar av hur Jehu ovanligt kvickt förflyttar sig mellan olika scener, i regel med våldsamt resultat för de många fienderna. Där har du Janssons frestelse. Nu har jag slutit cirkeln. Vad är veckans tema, Anna?
Veckans tema är inte varken Janssons frestelse eller Jehu, utan något mycket deppigare än så. Krigsbrott.
Ja, det är deppigt.
Ja, men det är ju deppigt. Vi stöter på det och exponeras för det dagligen nu. Jag tycker att det är så otäcka rapporter som kommer från olika delar av världens hörn, så att jag knappt orkar ta in allt jag ser.
Idag tänker jag att du kommer lära mig saker.
Jag hoppas det.
Ja, det tror jag.
Dig och andra. Minns du, alltså det är ju ganska exakt 2 år sedan som ryssarna gick in i Ukraina igen. Mm. Jag minns det väl, därför att det inföll på min brors födelsedag den 24 februari. Och jag minns sen någon månad senare, några veckor senare, så minns jag att jag slog på nyheterna och fick lära mig då att ryssarna hade avfyrat en kryssningsrobot från Svarta havet och mot då ett riktat mål, nämligen Mykolaiv. En stad, precis. Och det var ju där något slags högsäte hade bildats vid tidpunkten, om jag minns och förstår rätt. 37 människor dog, till följd av den här attacken och 34 människor skadades allvarligt. Och för er som inte är bekanta med militära begrepp så är alltså en kryssningsrobot är en form av högprecisionsvapen som bär stridsspetsar. Och de här spetsarna har en enorm sprängförmåga, sprängkraft. Så att liksom, i och med att de med precision kan träffa sitt mål så vet man ju att förödelsen förväntas bli stor. Det här var ju ett exempel på krigsbrott. När alltså den här attacken resulterar i att 37 människor civila då dödas och 34 skadas. Och sen dess och även före dess så återigen möts vi av rapporterna om dessa krigsförbrytelser och krigsbrott som sker i samband med väpnade konflikter.
Och det är inte helt lätt att veta vad som är ett brott mot krigets så att säga, avgränsningar. Och vad som är liksom inom ramen för vad man på ett sjukt sätt får göra i krig.
Men exakt.
Det är inte helt lätt alltid.
Nej, verkligen inte. Och det finns ju något sånt där gammalt talesätt. Krig och kärlek är allt tillåtet. Och det är sannoliken en sanning med modifikation.
Oh ja.
Ja. Alltså man kan ju lätt tro kanske att mycket skulle vara tillåtet i krig utöver den rena så att säga väpnade attacken, ett anfallskrig som någon startar mot en annan stat till exempel. Det är ju helt sinnessjukt att det under vissa former är tillåtet, kan man tycka. Men det är mycket som inte är tillåtet. Och hur och vad avgör detta då? Ja, du kanske har hört talas om Genèvekonventionerna.
Den har jag hört.
Ja, och för den delen Romstadgan. Som är, alltså det finns ju många sådana här konventioner som stater kan ratificera och ingå mellan stater och i relation till FN och så vidare. Men Genèvekonventionerna är ju det som vi brukar kalla för liksom den internationella rätten, humanrätten. Eller
och det är där man mycket hör att man bryter mot nu, när man inte tillåter att det kommer in hjälp ner.
Exakt.
I Gaza.
Ja. Mm. Därför det är faktiskt en krigsförbrytelse. Att förhindra det och även att förflytta stora människosamlingar utan att ha humanitära intressen, sätta dem i första rummet så att säga. Jag ska bara nämna att Romstadgan, man brukar bunta ihop Genèvekonventionerna och Romstadgan. Och Romstadgan är Sverige ansluten till, liksom ett antal fler länder. Det handlar om att man så att säga skriver under att vi ska ha en internationell brottmålsdomstol. Så den är knuten till den så att säga. FN vill naturligtvis att vi i första hand ska söka fredliga lösningar på uppkomna konflikter. Man vill ju såklart undvika krig så långt det bara är möjligt. Men om det nu ändå sker så har FN tänkt sig att då måste det ändå finnas spelregler för hur civila ska kunna skyddas och inte bara civila individer utan civila objekt, egendom. Du minns kanske från bilderna från Syrien när liksom tusental år gamla kulturskatter bara liksom raserades, jämnades med marken, förstördes.
Ja, alltså, som jag berättade i ett avsnitt här för inte så länge sedan. Jag har ju varit i Syrien, jag har varit i Aleppo, jag har varit i Damaskus, jag har varit i Palmyra. Jag har sett de här lummiga ställena, de vackra gamla teater, jag har sett det. Mm. Och när jag såg på nyheterna när det var mycket prånglas ut mycket kring det så bara så här, vad fan, det är ju ingenting kvar. Det är liksom, för mig blir det ännu så här, för jag har ju faktiskt varit på plats och liksom insupit det där, inte bara sett det på en bild. Det är jättekonstigt för hjärnan att bara kalibreras runt. Likadant i Ukraina, många städer nu som bara är borta.
Ja, och tänk dig då om du har flytt från ditt hemland och sen återvänder och möter det som är ditt arv och din historia och liksom allt. Så fruktansvärt hemskt. Men krigets lagar är ju otroligt viktiga. Därför att de anger ju hur man då ska försöka skydda civila och så att säga begränsa det lidande som kriget får. Och i och med att det finns, ställs vissa krav genom konventionerna, så kommer också ett krav på de stridande parterna att också förvissa sig om vad som är militära mål kontra civila mål. Det ligger i sakens natur.
Får jag bara reflektion. Är det inte sjukt överhuvudtaget att det finns någonting som heter krigets lagar?
Jo.
Där man har bestämt sig för... Är det inte, om man bara zoomar ut hela
absurd.
Vägen. Är det inte
det
helt absurt att överhuvudtaget...
Jo.
Nu, och nu är det inget nytt. Alltså det här med att folk vill olika saker och vill ta mark, ta pengar, ta makt och så vidare. Det är ju inte liksom, det uppfanns ju inte det här årtiondet, utan det här
Nej.
Är ju tusen åter tusen år.
Mm.
100 000. Alltså, men det är ändå sjukt. Okej. Okay. Gör fredliga saker, men om ni ska hålla på och envisas med att döda varandra, då måste det här gälla. Det är sjukt i sig, tycker jag.
Ja, jag håller verkligen med, Lena. Det är absurt och ingenting annat. Kravet att hålla isär då civila kontra militära mål, till exempel, det kallas för distinktionsprincipen. Det blir lite begreppstungt idag.
Nej då,
internationella brottsdomstolen, distinktionsprincipen, krigets lagar och så vidare.
Det blir bra uppvärmning för nästa vecka.
Ja, det blir det. Det blir det.
Ja. Mm.
inte bara hanterandet och undvikandet och så att säga regler för hur lidandet mot civila, av civila ska vara så lågt som möjligt anges, utan även hur man ska agera i relation till sårade och skadade soldater som man tillfångatar och så vidare anges i Genèvekonventionen. Till exempel, jag ska bara läsa några punkter ur konventionerna. Så anges att civilbefolkning eller civila mål, till exempel sjukhus eller lokaler där civila söker skydd, får inte anfallas.
Nej,
låt det sjunka in. Låt det sjunka in bara lite grann.
Ja.
Och betänk rapporteringen de sista
tre, fyra veckorna. Då är det rimligt att gömma sig under sjukhuset eller skita i den här lagen. Det finns olika sätt att hantera den. Nej, det är hemskt.
Militära mål får inte anfallas om även civila förväntas dö i attacken. Så det innebär att även om man gömmer sig under ett sjukhus så får man inte bomba sjukhuset om det innebär en förhöjd risk för att civila kommer att drabbas. Sexuellt våld får inte användas som vapen.
Men är det bara ett spel för gallerierna, de här reglerna? Det känns ju som att folk är fulla fan i det här.
Jag skulle säga att för det första så är det ett otroligt viktigt fundament att du ska ha klart för dig vilka spelregler som gäller, så att du aldrig i efterhand kan hävda att det trodde vi var helt okej att göra. För det är ju faktiskt så att ett antal av dessa individer som utför dessa krigsvidriga angrepp och brott faktiskt också döms. Och det är viktigt. Otroligt viktigt.
Ja.
Och sen är det ju en del punkter kring själva krigsföringen. Till exempel att du inte får använda kemiska och biologiska vapen som inte har förmågan att skilja mellan civila och militära mål. Får inte användas. Men ska vi prata lite grann om vad krigsbrott och krigsförbrytelser är? Eller ska vi ta en paus först?
Jag tror att vi behöver ta en paus innan. Så vi är verkligen beredda sen.
Ja, vi gör det.
Välkomna tillbaka till krigspoddarnas krigspodd, som det heter. Med
Anna Jinghede.
Ja, jag försökte byta krimpodd till krigspodd eftersom det vi pratar om idag. Det var några som förstod det. Mm. Över med denna kropp heter vi i alla fall. Och Anna håller på nu och hjälper oss med lite definitioner kring krigets lagar. Och vad är egentligen ett krigsbrott? Det var där vi var.
Ja, det var där vi var. Och jag nämnde inledningsvis att det kommer vara lite begreppstungt det här avsnittet. Mm-hmm. Men kanske också lite klargörande. För jag tror att många har hört talas om begreppet folkrättsbrott. Det är liksom ett samlingsnamn för alla de straffbara och icke-straffbara nästan gärningar. Alltså det är mycket som buntas in i det här begreppet som vi känner igen från krigssituationer helt enkelt. Och som människor kan utsättas för. Men jag skulle vilja dela upp det lite grann och prata i termerna krigsbrott eller krigsförbrytelser istället.
Ja.
Till att börja med i alla fall. Och det är ju då, så en förutsättning för att det ska kunna vara krigsbrott är att det sker i samband med krig. Det är kanske inte så svårt att förstå. Men vad kan det vara för brott då? Ja, alltså vi pratar om allt ifrån tortyr, mord som sker avsiktligen då, eller med disrespekt för att det kan ske av civila. Att ta tillvara fånga människor som gisslan är krigsbrott. Sexuellt våld, pratar vi om våldtäkter. Att använda sig av då de här vapnen som är förbjudna. Att tvångsmässigt förflytta människor till nya ställen mot deras vilja och så vidare. Förstörelse av egendom, plundring. Gå in på skjuta sönder eller bomba gamla fina museer till exempel. Användning av barnsoldater. Men också ett brott som har faktiskt seglat upp och berört svenska medborgare vid flera tillfällen sista tiden. Jag kommer återkomma till det. Det är poseringsbrott. Alltså att man publicerar. Först tar man foton och, eller dokumenterar med rörlig bild. Alltså videodokumentation. Avrättning av fångar eller andra. I syfte då att, så att säga, förödmjuka och skända i allt väsentligt.
Ja, man publicerar och sprider den bilden.
Det är också straffbart. Tittar vi på hur det här regleras i svensk lag, om vi bortser från att Sverige eller krigsbrott lyder under en så kallad universell jurisdiktion, som vi kommer återkomma till alldeles strax, ännu ett begrepp, så har vi också i vår svenska lagstiftning faktiskt en del bra saker vad gäller de här brotten. Vi har en lag, lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Och sen har vi lag om straff för folkmord. Och de här inrymmer då ett antal såna här krigsförbrytelser som vi ska försöka bena ut här nu. För att det ska vara en krigsförbrytelse så måste det då ingå som en del i en väpnad konflikt eller krig, kort sagt. En ockupation eller något snarlikt. Det måste finnas ett samband med krig, helt enkelt. Och här handlar det om att kunna döma eller utreda och lagföra enskilda individer som har antingen utfört dessa gärningar, beordrat dessa gärningar, eller förbisett sitt ansvar att ta kontroll över en situation så att det här ändå liksom har kunnat...
Underlåtenheten,
precis. Och innan jag går in på folkmordsbegreppet och brott mot mänskligheten så tänkte jag nämna ett brott som kanske är obekant för många. Aggressionsbrott. Känner du igen begreppet? Aggressionsbrottet.
Ja, och då tänker folk, är det ett brott att vara arg? Nej, det är inte Nej. Det är.
Det är det inte. I den här meningen så betyder det någonting annat, eller det här avseendet betyder någonting annat. Det handlar helt enkelt om brottet att inleda ett otillåtet krig.
Ja.
Alltså när en stat bryter den överenskommelse man har åtagit sig genom att, så att säga, ratificera FNs konventioner, så kan det innebära brott att inleda ett otillåtet krig. Sen finns ju, vi har FNs säkerhetsråd som under vissa situationer kan sanktionera väpnad konflikt. Men om det inte sanktioneras så kan det vara ett brott då, ett aggressionsbrott. Folkmord då skiljer sig lite grann från övriga typer av krigsförbrytelser i meningen att det kan ju ske även utanför krig.
Just det
behöver inte ske inom ramen för krig, även om det också kan äga rum i sådana tillfällen. Jag tänker på Nazi-Tysklands utrotning av judar till exempel. Ja.
Eller Rwanda.
Jag tänker på Rwanda.
Mm.
Ja. Och det riktar sig då mot en viss folkgrupp som då utifrån nationella, etniska eller rasmässiga eller religiösa egenskaper man vill eller motiverar att utrota.
Mm. Fy fan alltså.
Ja, det här är ju...
Det är mörkt.
Det här är mörkt. Det här är otroligt, otroligt
och,
mörkt.
Och existerande.
Det i allra högsta grad ja. Existerande.
Och därmed så bör vi med näbbar och klor slåss för våra demokratiska långtgående rättigheter. Detta mer om det nästa vecka. Men alltså det pågår. Det är fan i mig sinnessjukt.
Det pågår och det pågår inte jättelångt härifrån.
Nej.
Mm. Och sen har vi ett liknande brott, kan man väl ändå säga brott, eller det som brukar kallas för brott mot mänskligheten. Och det är också liksom ett samlingsbegrepp för en rad olika typer av brott som kan ske även när det inte är krig. Mord och massmord ingår i brott mot mänskligheten.
Mm.
Jag tänker IS till exempel, eller Daesh, som mördade många, många människor på löpande band helt ogrundat. Dråp, våldtäkt, tortyr och så vidare. Skillnaden är då att de här brotten kan man ju så att säga bestraffa även i tid när det inte är krig. Brott mot mänskligheten kan ske i icke-krigstid, förenklat sagt. Jag tittade lite grann på hur det såg ut för svensk del och våran förmåga att klara upp såna här brott. Och jag fann att det första fallet, eller första målet, gick upp i Stockholms tingsrätt 2006. Eller snarare den första fällande domen kom 2006, ska jag säga. För att åtalet prövades långt tidigare. Men jag tror att det ogillades någon gång i slutet på 90-talet. Och sen först när det framkom ny bevisning. Så precis. Ja. Jackie Arklöv. Minns du bilderna på honom som legosoldat i den bosnisk-kroatiska, var det väl, armén?
Mm. Mm.
Han fick 8 års fängelse för krigsförbrytelserna där. Men han hade ju då dömts till livstid för ett annat ganska känt brott han begick.
Det nämligen att säga.
Polismorden i Malexander. Nåväl, jag läste här om veckan om ett åtal som hade växt, om inte växt, väckts, ska jag säga. Åtalet har växt. Det är gigantiskt. Nej, det har väckts. Om medhjälp till grovt folkrättsbrott. Och det här är också i Stockholms tingsrätt. Och vad handlar det om här då? Jo, här handlar det om en man som har tjänstgjort inom den syriska armén som brigadgeneral. Och det här är alltså så långt tillbaka som 2012. Så de här brotten ska ha begåtts då för 12 år sedan. Och nu så väcks åtal i detta. Han ska då ha medverkat till den syriska arméns krigsföring. Vilket har drabbat då civila människor och egendom. Så det speglar också, tycker jag, ganska väl hur komplexa de här utredningarna är många gånger. Bara det faktum att det har gått så lång tid att försöka så att säga bevisa de gärningarna så lång tid senare är ju verkligen utmanande. Och dessutom gärningar som har ägt rum i en annan del av världen.
Skulle du säga någonting om den universella jurisdiktionen gällande det? Eller kommer det sen?
Det kommer sen under utredning. Ja. Men du kan sticka in med den nu om du vill.
Nej, men jag tänker, i och med att det är så svårt så är det ju skönt att det finns liksom juridiska principer som gör att man kan utreda brott oavsett var de är begångna, oavsett vad det är för nationalitet på gärningspersonen och på de som har blivit utsatta för brott. Mm. För så är det ju inte gällande alla lagar.
Verkligen inte.
i Sverige. Vi kan inte hålla på att lagföra människor i Sverige för ett snatteri de gjorde i Spanien, till exempel.
Nej, men precis. Det är helt rätt. Och brotten som inryms i dessa lagar är ju... Alltså, det här är unika lagrum så tillvida, ja, att vi inte bara kan få hjälp av internationella samverkanspartners i utredningen av de här.
Jag trodde du skulle säga krigstribunalen i Haag. Det har man ju hört sägas 15 000 gånger. Ja.
Ja. Det är också så att vi har åtagit oss att utreda och biträda andra länder i utredning av de här brotten. Och en sak till. De här brotten kan i princip inte heller preskriberas. Så även om det har gått lång tid så är det inte omöjligt att man faktiskt kommer försöka utreda om man ser att det finns möjlighet att göra det. Vad har vi med på listan 2023? Jag kan nämna att det är ungefär, jag räknat till ungefär 15 mål sen då domen 2006 rörande krigsbrott, folkmord och folkrättsbrott. Och av dem kanske någonstans 10-12 fällande domar. Det är ändå hygglig utdelning, skulle man väl kunna säga.
Pratar du svenska domstolar?
Ja, precis. Mm. I Sverige. Ja. 2023, en iransk medborgare som dömdes i Svea hovrätt för folkrättsbrott och 24 fall av mord för sin inblandning i massavrättningar av politiska fångar i Iran 1988.
Jag tycker ändå att det är fräscht att lagens långa, klibbiga arm till slut når i kapp. Ibland kan jag tycka så här, om någon har begått något brott för herrejösses massa år sedan och nu är du jättegammal. Och så, alltså, ibland kan jag känna så här, ja, jag hoppas att du har mått jättedåligt och har känt skuld och skam. Men det där, vad det nu var för skitbrott. Men vissa brott är bara så här, vet du vad? Du ska fan fångas in och dömas för det här, om inte annat för upprättelse för de efterlevande anhöriga. För du ska, vissa saker ska du bara inte kunna göra och sen get away with it. Så att det kommer en klibbig arm och snärjer ihop dina luftvägar till slut.
Ja, och jag måste säga att jag tycker att svenska staten, regeringen och polismyndigheten inte minst har en väldigt sund hållning här. Därför att man har gått ut, för några år sedan så minns jag att det gjordes en informativ broschyr om vad krigsbrott egentligen är och handlar om. Och där skriver man uttryckligen att Sverige ska inte vara någon frizon eller fristad för människor som har begått krigsbrott i andra delar av världen. Och sen flyttat till Sverige, invandrat till Sverige.
Nej.
Och det tycker jag är, att man ser allvarsamt på de här brotten tycker jag är väldigt, väldigt bra. Den här listan över fällande domar ska vi inte traggla oss igenom till fullo, men jag tycker det kan vara faktiskt intressant att också nämna att även kvinnor döms för de här brotten. Du kanske minns för ett par år sedan så omnämndes ett sånt ärende ganska frekvent i media, eller rättare sagt domen. Det var ju alltså en kvinna som dömdes till 6 års fängelse för grovt folkrättsbrott och grov krigsförbrytelse. Och i det fallet så handlar det om att hon alltså lät hennes son ingå som barnsoldat för IS räkning i konflikten i Syrien, och hon gjorde inte ett pillekvitt som Leif G.W. Persson hade sagt för att förhindra detta.
Nej.
Tankar kring de här domarna?
Att det finns säkert ett enormt mörkertal. Att det är svårutrett. Men någonstans hoppfullt att det faktiskt finns domar i de olika folkrätt och krigsförbrytelser av olika gärningsbeskrivningar. Det vill säga, det går ju.
Ja, det går.
Men jag tänker att det måste finnas en hel del expertkunskap, och det är ju garanterat internationella åklagarkammaren i samverkan med allsköna samarbetspartners runt om i världen. Heja er, i min reflektion.
Jag säger detsamma. Jag hade ju det stora nöjet att få moderera ett symposium i slutet på förra året om just krigsbrottsutredningar och krigsbrottskommissioner. kommissionen vid NOA och fick då liten fördjupad insyn och inblick i vad det är för typ av ärenden de här superproffsen jobbar med, den uthållighet som de här människorna har och vad det innebär för psykisk belastning. Att träffa anhöriga kanske till människor som har avrättats framför kamera, torterats till döds, allt det här. Flera år senare när sorgen, den värsta, liksom har lagt sig, riva upp de här såren. Med hjälp av tolk försöka inhämta underlag och utredningsspår. Exponeras för bilder, allt det här. Men jag måste också säga att om jag någon gång ska byta funktion inom polisen, då är det... baske mig, så ska jag söka mig till den utredningsroten. För att, oj,
det är kanske
intressant.
Sjunde gången du säger börja den meningen, och vid alla sju tillfällen så har du kommit ett nytt på slutet. Du ska ju bli liksom bombtekniker. Det enda jag inte har hört dig säga att du ska bli spanare. Men i övrigt så är det ju så att säga 10 centimeter öppen för det mesta coola.
Jag tycker, alltså, vilka otroligt komplexa, men också intressanta utredningar. Och jag minns att Patricia, som hon heter, som är chef där på den här utredningsenheten, hon beskrev att det kan ju börja med ett mål, kan ju börja, eller ärende kan ju börja med att de måste läsa på liksom 5000 sidor om en viss liksom företeelse. Förstår du? Det är så otroligt mycket man måste lära sig för att kunna förstå vad det är man ser.
Alltså jag kom bara ihåg när vi researchade till vår första bok. När jag fick tag på en person på FOI. Hon bara, du kanske kan läsa på lite, Lena, om de olika grupperna. Nu ska jag inte spoila ifall det är någon som fortfarande inte har läst boken. Bara, boom, en bimpa. Man bara, okej, det finns ungefär 468 olika grupperingar. Men i Sverige så förenklar jag och tänker vi mot dem. Det är ungefär dem och sen är det typ de andra. Nej, nej. I dem så är det 48 grupper som tycker helt olika och är i luven på varandra också. Det var otroligt besvärligt, men spännande, för att det finns ju kunskap i folk.
Ja, men det gör det ju, verkligen.
Det är jag glada för.
Jag nämnde krigsbrottskommissionen. Den har hetat det förr i tiden. Nu heter den Gruppen för utredning av krigsbrott. Den är underordnad NOA, som nationella operativa avdelningen. Och de jobbar, skulle jag säga, över hela världen. Med hela världen som arbetsplats. De reser otroligt mycket i sin tjänst. Och det beror ju på, återigen, den här universella jurisdiktionen. Och tack vare att vi har den så har vi också i Sverige då kunnat döma personer för brott som har begåtts i många andra länder än Sverige. Rwanda till exempel, Syrien, Irak, Bosnien och så vidare. Och vad ska vi säga mer om det? Jo, du var inne på internationella kammaråklagaren, eller åklagarkammaren ska jag säga. Och det är ju helt riktigt så att i och med att alltså brottens och utredningarnas natur så krävs specialkunskap. Givetvis även på åklagarsidan, och den finns på internationella åklagarkammaren. Syftet då med att utreda de här brotten, man kan ju tänka så här kanske, jag vet inte, i det stora tragiska som sker i krig med allt lidande och dödande, är det så viktigt verkligen att gå in och försöka pinpointa enskilda gärningar riktade mot enstaka individer? Ja, det är väl i sig en universell rättsprincip. Vi får aldrig liksom sluta tappa hoppet om någon slags rättvisa och upprättelse för offer, även om det kan se hopplöst svårt ut. Syftet med att utreda, det är ju i första hand att försöka identifiera vem som har utfört vissa brott då. Hur befälsgången har sett ut. Är det den här utföraren som också har beslutat att det här ska ske, eller finns det flera i de bakre leden så att säga som har haft visshet om att det ska ske, som kanske till och med har lagt eller gett order om att det ska ske? Och det är inte så svårt att förstå att när man börjar gräva då i såna här skeenden så kan man ju nå faktiskt ganska högt upp i de politiska korridorerna. och nå politiska makthavare. Du kanske har sett dokumentären om Navalny till exempel.
Alltså, sista, ja.
Ja, alltså. Ja.
Mm. Han har nog haft det toppen i finkan. Alltså, har du sett bilderna på honom på slutet? Nej.
Jag har sett bilderna på honom.
Om inte det är ett brott mot mänskliga rättigheter. Var, och så den här jävla token Breivik som har stämt norska staten.
För han är lite ensam, eller?
Ja, han känns ensam, för inte fått fri tillgång till Kinderägg. Eller jag vet inte fan vad det var som var där skon klämde. Han förlorade i alla fall.
Ja. Så det här innebär ju att i en och samma utredning så kan ju för det första väldigt många bli misstänkta. Man kan tänka sig liksom ett helt led av då befälshavare, militära chefer och andra som är involverade. Och du nämnde det här med att utredningen är utmanande och krävande. Och ja, alltså när jag modererade då den här konferensen så fick jag en liten inblick i några av de här utredningarna. Och jag var lite tagen av just detta, hur otroligt komplext det här är att försöka nysta i. Bara det.
Bara hitta folk. Behöver få ta ett vittne, bara, nu ska vi se, det är 33 år sedan i en stad som inte finns längre.
Lycka. Men de har ju utrett förbrytelser i Rwanda till exempel, som skedde 94. Åka tillbaka nu, liksom 30 år
senare. Och också tänker jag, i rätten så ska det beviset som man då hittar, om man nu har tur att hitta det, värderas. Alltså hur går det ens att ställa någonting utom rimligt tvivel?
Ja.
Eller vad det nu krävs för nivå i internationell rätt. Men alltså, klurigt.
Mycket klurigt. Det var några särskilda aspekter som nämndes när jag lyssnade på den här föreläsningen. Dels tidsfaktorn som vi har varit inne på. Att brottstiderna är ofta långt, långt, långt tidigare. Dels att man tvingas riva upp trauman som liksom har börjat läka. Och lämna en familj återigen kanske i både sorg och förtvivlan, men också hopp. Om att kanske så kommer min familjs död inte vara helt förgäves i meningen att man kanske kan få någon slags förklaring till vad de har utsatts för och vem som ska hållas ansvarig för det här. Språkbarriärer nämndes. Bara det att hitta en tolk som också då ska vara rättsligt liksom auktoriserad och som kan prata aktuella språket eller ja. Att det kan fortfarande vara pågående konflikter i det aktuella landet där du behöver höra folk eller prata med människor eller utreda brotten. Det kan också vara utmanande att samarbeta med andra myndigheter i andra länder. Det är inte givet enkelt alltid att göra det. Det kan ju handla om att man ser på saker på olika sätt eller har olika principer att förhålla sig till. Platserna där de här brotten har skett är ju ofta svårtillgängliga eller rent utav farliga, rent säkerhetsmässigt. De bevis som fanns där från början finns ju regel inte kvar. Så forensiskt så har vi inte mycket att hämta här, med ett undantag skulle jag säga. Och det är våran digitala era vi kan tacka för det. Därför att digitala spår har blivit allt vanligare även i de här utredningarna. Vilket ju är mycket, mycket bra.
Det vecklar ut sig som, jag menar, alla spår är borta, kanske alla människor är borta. Mm. Internationellt samarbete, men det... så att säga, man lägger det ena vågskålen, så är ju ändå de mänskliga rättigheterna och vikten av att faktiskt sätta en gräns för hur man får och inte får bete sig mot människan väger ju alltid tyngre ändå. Det ska till en särskild typ av utredare som orkar hålla på och bröta i det här, som inte kräver, det här är ju inte så att säga sprint, det är inte kull och det är inte spökboll. Det här är ju ultramaraton. På swahili.
Ja, och alltså det här att med den här poseringsbrottet som jag nämnde. Ja. Bara, det var inte så länge sedan, så var det alltså en man här i Karlskoga, alldeles nära där jag bor, som dömdes efter att man hade hittat honom på filmer som spreds över världen där 7 unga män avrättades på kamera. Och man kunde se att samtliga dessa 7 män hade också extremt svåra tortyrskador. Så de hade ju då utsatts för ett enormt massivt våld innan de sen avrättades på, ja, på film. Så att, ja, det, på ett sätt är det bra att de väljer att dokumentera om de ändå gör det här. För då har vi kanske lite större chans att lagföra också för detta fruktansvärda.
Jag hoppas de som jobbar med det här får avlastning, handledning.
Att det utgår ifrån, hur skulle man annars mäkta med det?
Å andra sidan så blir det väl, allt blir någon form av normal. Många tänker nog på det du exponeras för och tittar på också. Och du tänker så här, well, det här var 78:e gången. Den här, ja. Ja, men,
jag tror också, jag fick uppfattningen att många vid den här gruppen som jobbar med de här brotten har många tjänsteår. De har erfarenhet, det är inte så hög personalomsättning. Det vittnar om, tror jag ändå, god personalvård och
intresse.
Driv skulle jag säga att de har allihopa. Superproffs är de i alla fall. Sen vill man ju försöka lagföra såklart, och det varierar ju då vilken domstol som man slutligen landar i beroende på liksom vilket land som äger målet eller vad man ska säga. Eller rättare sagt var förundersökningen har bedrivits. Och utöver de vanliga, om man får säga så, domstolarna, så har vi ju då internationella brottmålsdomstolen också, som ibland ställer upp, höll jag på att säga, som ibland dömer av i mål om man inte hittar någon annan nationell domstol som av någon anledning kan eller vill åta sig att döma av ett visst ärende. Och straffskalan då, ja, det beror ju naturligtvis på vad det aktuella brottet eller brotten renderar, beroende på var i världen återigen man befinner sig. Jag tänkte avslutningsvis bara nämna lite grann om straffskalorna och vilket straff som blir aktuellt i det enskilda fallet, så att säga. Det beror ju på i vilken jurisdiktion vi är, så att säga, om det döms av i Sverige eller i något annat land. Det finns ingen gemensam straffskala. Om jag säger så. I Sverige, om man döms för krigsförbrytelse av normalgraden, om vi kan kalla det så,
just det,
så kan du dömas till fängelse i högst 6 år. Är det fråga om grovt brott så har du att se fram emot lägst 4 eller högst 18 år eller livstid.
Mm.
Intressant nog så kan internationella brottmålsdomstolen döma till fängelse i 30 år.
Mm-hmm.
Läste jag. Lite uppfriskande.
Det blir en rimlig tid.
Ja, det tycker
jag. Att snatcha från någons liv som har tagit...
Många andras.
Mm. Skulle du ha tänkt på tidigare? Säger de det som slutkläm i domskälet? Här får du feedback.
Se så, ge David ett jehu med ett jehu.
Ja, exakt.
Det skulle du ha tänkt på lite tidigare.
Mm.
Hörrni, det kanske är någon där ute nu som för det första tog illa vid sig. Det kan tänkas. Det här var ett jobbigt tema ju. Ett tungt ämne, därför att det är så aktuellt här och nu. Men vi kan inte blunda för vad som sker och vi kan inte heller backa för fakta. Och det här är fakta i sin finaste form, skulle jag vilja säga. Det kan ju också vara så att det är någon som känner till krigsbrott som har begåtts. Eller du som lyssnar kanske till och med själv har utsatts. Och då kan det finnas hjälp att få, så att säga. Då tycker jag att ni ska kontakta polisen. Då kan ni mejla, ni ska få en adress här nu. registrator.kansli@polisen.se. registrator.kansli@polisen.se eller gå via växeln 114 14.
Kan vi skicka all feedback framöver från podden till registrator? Eller är det bara gällande det här specifika?
Just det, och mejladressen...
Vad förvånade de skulle bli.
Ja, men kanske skulle de också kunna få lite kärlek efter det här avsnittet.
Ja.
Gruppen för krigsbrottsutredningar, Vinod.
Ja,
det ska de värda. Det är de absolut värda. Hörrni, det var det vi tänkte delge er på det här temat.
Ja.
Krigsbrott och krigsförbrytelser.
Och eftersom vi tar vårt ansvar så tänkte jag att efter pausen så kanske jag kan lätta upp stämningen lite med min egen frustration. Ni kan ha roligt åt mig på min bekostnad efter en liten paus.
Det brukar ju vara otroligt förlösande. Låt oss. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på krimpoddarnas krimpodd. Vi har pratat om krigsbrott och krigsförbrytelser idag. Men nu ska snart Lena få dra sin rövhatt. Vi ska bara först kanske dra någon kort samhällsinfo. Ja, varför inte nämna Instagram? Instagramkontot Ljungdahl och Ginghede. Och vi har ju en härlig, eller vi har inte, men det finns en härlig grupp på Facebook som heter Över min döda kropp, eftersnack och diskussioner. Där ni också kan gå med för att få vara en del av ÖMDK-gemenskapen och ställa frågor och få svar på andra och så vidare.
Skitbra.
Ja. Ja.
Ja, och då tänkte jag dra en liten rövhatt.
Ja, vad härligt, vad härligt.
Lenas rövhatt.
Var ska vi? Är det ute i trafiken eller är det
nej,
operan?
Nej,
eller?
Jag har varit på internet. Tittat på lite olika mänskliga fenomen som folk verkar ha.
Nej. Ja.
Okay. Och om du tänker så här att människor kan ha det svårt på riktigt, så som du precis berättade, människor som nu, as we speak, kämpar för sina liv och sina anhörigas liv i olika krigsdrabbade områden runt om i världen, så verkar det finnas en kategori människa som också har det väldigt, väldigt svårt och vill sprida det i olika typer av kommentarsfält.
Tänker du på mig som söker någon slags kollektiv sympati? Eller?
Jag tänker på människor som aldrig någonsin kan välja glädje utan måste gnälla. Jag kommer ägna den här rövhatten åt internetgnällarna. Eller de vi också kallar människorna som behöver en rejäl analfisteltömning, förmodligen. Jag kommer
berätta,
att bli angripade...
Har du sett några exempel på det här?
Jag kommer angripa från två håll.
Aha.
I morse så såg jag en fantastisk fin film från Operan. Vi är tillbaka på Operan, där jag var lite under avsnittet.
Just det.
Operan är ju en fantastisk, gammal, viktig byggnad.
Verkligen.
Men den har också varit lite begränsad för dem som kommer, så att säga, med rulldon under sig. Rullstolsbundna personer.
Ja, normerna var kanske inte vid dess tillkomst de samma som idag.
Exakt.
Så att säga. Så
och fram till nu har de haft svårt att ta sig in på Operan och inmundiga det bra som sker där inne på scenen. Utan man har fått tag i en sidoingång och det är inte så värdigt. Så.
Nej, verkligen
inte. Och nu har de då
inte
byggt en helt fantastisk konstruktion. Så du får gå in via den här vackra huvudentrén med hjälp av en, jag skulle säga att det är, om du tänker ingenjörskunskap, arkitektur och respekt för byggnaden i en perfekt symbios. När de tre möts i ett Venn-diagram, där finns en helt svincool trappa som, den ser ut som vanliga trappan, men när du då trycker på en knapp så växlas det upp någonting som är helt worthy huset med coola guldiga saker och sen så åker upp. Och då är det jättemånga som har skrivit i kommentarsfältet, gud vad fantastiskt! Och kudos ingenjörskunskapen. Det här måste ju vara tekniskt svårt att säga. Men den går ju så att säga inte i 340 kilo. Du trycker, det är inte en transformer som du trycker på en knapp och boom. Då står det helt plötsligt så här. Det verkar som man måste komma i god tid om man sitter i rullstol.
Nej, men.
Och jag är då tvungen att klicka på den här personens bild och konstatera att du sitter inte ens i rullstol.
Nej.
Du kan så att säga jassa upp
ändå
bredvid.
Ändå måste du ha en synpunkt. Det är fantastiskt.
Du har två, enligt alla dina sociala medier som jag har gått igenom, så har du två hyfsat välfungerande ben som du jassar runt i vardagen och sprider piss med genom din mun.
Och kanske i bästa fall två hyfsat välfungerande hjärnceller också.
Ja, kanske. Alltså, hur kan man, när man tittar på något som, nu har någon tänkt till, och man har då gjort det här, och de rullstol, det är många som skrev så här, och äntligen får jag ta huvudentré. Äntligen, och sen var det någon så här, funkar den även när det är snö, var det någon som skrev. Nej, de har satt dit en trappa som bara funkar från april till juni. Resten av tiden så får du åla upp för trappan.
Men alltså, det är så fattigt.
Ja.
Jag vet inte
börja. Du behöver inte bemöta det. Men nu kommer jag till min andra grej. Jag ska ju på semester. Jag åker ju snart på semester. Mm. Vi ska till ett, jag skulle säga ett fantastiskt ställe.
Mm.
Vi pratar 5 stjärnor. Vi pratar rekommendationer från en person som jobbar på ett resebolag som säger att det är hit du ska åka.
Mm.
Och jag kan inte hitta något dåligt med det här. Men så går jag in i recensionsflödet, för jag tänker så här, ibland så står det jävligt smarta grejer.
Ja, det kan du göra. Är det TripAdvisor?
Den här restaurangen serverar fantastisk fisk och så vidare. Jag går in i recensionsflödet. Och det är i princip 5 av 5 på alla. Det är helt fantastiskt. Det är 17:e gången. Det är mycket återkommande. Oj, och det brukar vara ett bra betyg.
Verkligen.
Jag har bara skärmat upp att 3. 3 olika av varandra oberoende personer. Jag läser den första. Det är lite dystert inomhus då färgerna går i mörkbrunt, mörkgrått och svart. Alltså det är pissesnyggt. Det är som när lyx möter liksom, istället för att det är såna här deppiga portaler. Det är snygg arkitektur skulle jag vilja säga. Det var den första, tänkte man såhär, ja. Jo men okej, och i övrigt så var det bra, för man läser resten av den liksom recensionen. Så i övrigt var det ju väldigt bra. Men att det gick i mörkbrunt, mörkgrått och svart, det gjorde att det blev 3 av 5. Alltså färgvalet drog ner det 2 snäpp. Därför att allting annat verkade bra.
Men det är också...
Bolaget var bra, trädgården var bra, städningen var bra, maten var bra och så vidare.
Men det är jävligt eftersom dyrt. Det gick i mörkbrunt... 2 stjärnor för färgvalet ändå.
Ja, det rök på en gång. Ja. Sen tar jag den här. Allt var bra. Utom det är någon slags parfymering i receptionen. Det var inte bra.
Det är deras scent som
sen kommer
inte
föll
någon i smak.
Ja. Jag vill att du bara tar in det jag säger nu, Anna.
Okej.
Det är för mycket vitt mjöl i brödet. Satsa på fibrer. Punkt. Det är alltså recensionen på hotellet. Att de har mjöl i brödet.
Alltså, jag har så många frågor.
Och det här är från folk har skrivit upp sina namn och det är också så att säga officiellt. Anders och Gunilla har skrivit det här tisdag den 6 februari 2024. Och så har de klickat i resan gjordes utan barn. Ja, det tror fan det, tänker jag spontant. Men Anders och Gunilla, för mycket vitt bröd eller mjöl i brödet. Satsa på fibrer.
Men det är också, tycker jag, häftigt. Det är häftigt ändå att Gunilla så här, nu ska jag gå in och recensera min vistelse. Med den enda, alltså det kan ju bara vara av den enda anledningen hon gör det. Att få säga det här. Det inte finnas
någon
annan.
Men ta med din egen jävla...
Alltså det måste ha gjort sån impact på henne. Det här måste ha gjort sånt avtryck på henne, det här brödet. Så att hon nu ändå bemöder sig med...
Men för mycket mjöl i brödet. Det är som att säga att det är för mycket luft i ballongerna.
Ja. Eller för mycket
vatten i
poolen.
Det ska vara mjöl i brödet. Det här är sån jävla glutenkärring.
Ja, det kan det vara. Ja. Det kan vi inte utsluta.
Jag tar nummer 3 här då. Här har du fått en 2 av 5.
Oj, det var då. Ja. Det var ju
och sen så
hårt.
Är rubriken... citationstecken 50-årsresa. Som är så här, det skulle ha varit, men det blev inte det.
Nej, okej.
Jag firade 50-årsdag på hotellet, men jag fick inte ens ett grattis från hotellpersonalen. Smaka på den bara, Anna. Smaka på den. Du åker över halva jordklotet med familj och vänner. Du är liksom omgärdad av kärlek och vänner, men, och så vidare.
Men alltså, vem tror de att de är, de här människorna, till att börja med? Alltså,
inte ens ett grattis från personalen.
Är det någon Bernadotte som har skrivit
jag
den här kommentaren?
Jag vet inte, men personalen skiter högaktningsfullt i vilken dag din morsa bräsar på benen. Det kan ju inte vara viktigt för deras liv.
Nej. Men du vet, det har säkert funnits förväntningar där. Den här då blivande 50-åringen har skrivit långa packlistor och liksom sett fram emot den här resan. Så nu ska jag få fira min 50-årsdag. Och kanske på något sätt förvänta sig då någon slags festivitas. Ja, 50-års festivitas.
Jag fortsätter, samma person.
Nej, var det kom det mer?
När vi skulle åka hem bad vi receptionen boka taxi. Men då blev vi hänvisade till, citat, de där väskbärarna utanför. Ja, det kanske är deras rutin. Att det är så att säga människorna på utsidan av hotellet, eftersom det är ett femstjärnigt hotell. Jag tänker att det står någon jävel i pickor och hatt.
Ja, och liksom, det är ju den där fördisken som har ett jättekonstigt...
Concierge.
Just det.
Ja.
Det är väl ändå inte så ovanligt att de hjälper till med sånt, nej?
Här kommer nu punchline.
Vad betyder det ens, concierge?
Ja, absolut. Det gör det.
Taxi. Det är jag som ringer taxikillen.
Taxi. Betyder det. Ja. Här kommer slutmeningen. Jag kanske ska lägga upp en bild. Det är extremt mycket vatten. För det ligger precis vid havet. Och så finns det typ så här 48 olika typer av vattendon. Så här. Oh, det är inget äventyrsbad. Men det är liksom vackert.
Mm.
Fint. Med alla vatten. Men ej i polerna. Det hade fallit ner löv från trädet i polen. Likaså på gångarna var det nerblåsta blad. Punkt. Jag är ledsen, men väskbärarna är upptagna med att ta hand om surkärringar på trottoaren. Ja. Så de hinner tyvärr inte lyfta blad från gången. Alla andra som har skrivit femstjärnigt, de har skrivit vilket fantastiskt ställe, vad lummigt. Var man än tittar så är det fantastiska blommor i alla dess färger och träd och trädgårds. De har fått så mycket kärlek. Men den här jävla subban, hon tycker att det är för jävligt att det faller löv. Hon vill att det ska sitta någon liten sköning och limma fast löven på träden så att de inte faller ner på marken. Medan
samtidigt som hon eller han sjunger Happy birthday to you.
Ja,
happy
exakt. Så hade de liksom... Egentligen vill hon ju att man ska strö rosenblad längs hennes väg.
Ja, just det. Här kommer palmblad.
Ja, exakt. Men det vill hon ändå inte, för de liksom skräpar runt.
Ja, precis. Ja. Men hon är lite ambivalent. Hon vet inte riktigt hur hon vill ha det.
Nej, och det sjuka är... Jag har ju fått sammanfatta, men det sjuka är gällande grattis. Jag fick inte ens ett grattis. Trots om att våra fina vänner hade via hotellet fixat med både blommor och champagne. Alltså hotellet har fixat fram blommor och champagne.
Men de har inte sagt grattis.
Nej. Så jag vill att ni där ute ska tänka att det sitter människor runt om i Sverige. De allra flesta heter Anders och Gunilla. Kan ha... För det första har de råd. De har tillräckligt mycket medel för att lägga tid och pengar på att frakta sina rövar till andra sidan jordklotet. Det är få förunnat, skulle jag säga. Det är inte en självklarhet. Medan andra delar av världen så slåss man för rätten att leva. Jag kommer till en plats där folk har lagt fram blommor och blader och champagne. Och mitt bekymmer, och det är inte bara ett bekymmer här och nu, utan jag måste gå in i internetet och skriva saker som att det är för mycket mjöl i brödet och det faller löv ifrån träden.
Alltså, du brukar säga till mig att mitt glas är halvfullt. Det här måste ju vara någon slags, så att säga, ackord i det. Ja. Att så här, du har haft helt en 2 veckors ljuvlig liksom, rekreationsresa i värme och allt. Sen kommer du hem och packar upp och tvättar och allt vad du gör. Och då? Du har liksom, det har gjort sånt intryck på dig så du kan inte gå vidare i tillvaron om du inte får detta sagt.
Nej.
Så helt
och andra
obegripligt.
Behöver ta det här back. Så jag kände ju när jag läste det här, då skrek jag till min man, vi får nog tänka över det här. För att vi har bokat ett ställe där de faktiskt har mjöl i brödet och löv på träden.
På träden.
Och om de inte har koll på att vi firar 10 år, 1 vecka och 2 dagar när vi anländer och inte mattjäveln är utrullad. Och om den är utrullad, då ska det också gå snabbt. För jag vill inte just att det går långsamt att fälla ut någon trappa. Det ska gå snabbt när jag kommer. På mitt sätt. Just på mitt sätt. Nej, alltså det här tror jag är svaret på varför man i FN behöver fundera på regler för kriget. Problemen är detsamma. Och det är det här jävla piss-släktet Homo sapiens.
Alltså det här var en helt ny nivå av internetgnäll. Det måste jag säga. Jag trodde du skulle liksom landa de här som gnäller konstant. Det enda de skriver och postar det är gnäll.
Ja, men det är vanligt. Migrän, att det luktar lite rök. Eller det var en unge som gnällde. Trafiken.
Eller sina krämpor som måste... Ja. Man måste få sympati för. Men det här var ju något, det var level up.
Ja.
Det var det. Mm. Ja, bra rövhatt.
Marie, lördag den 30 december 2023. Henne, så här i efterhand, Marie, grattis på din 50-årsdag. Ja. Grattis, Marie.
Fast det betyder ju ingenting.
Nej.
Vi är ju inte på resorten nu. Bland nedfallna blad och... Nej. Ja, hur som helst. Ja, hur som helst så får vi önska Lena Ljungdahl en njutbar semesterresa.
Jag lovar härmed att jag ska skriva en sån jävla recension efteråt. Jag tycker att det var för lite mjöl i bröden. Ja. Jag ska skriva den, jag lovar.
Ja, det ser vi fram emot. Hörrni, ni som inte ska få njuta av solsemester eller annat, ni får också ha det bra, såklart. Ja. Och så hörs vi om en vecka, trots allt.
Det gör vi. Ta hand om er.
Bye-bye.
Hej då. Bye-bye.
Podplay, en del av